I pledge I will be president for all Americans.
I never saw a guy sweat like this. The sweat is pouring down.
We're going to build the wall. We have no choice.
Build that wall. Build that wall.
The United States cannot afford to be the policeman of the world anymore, folks.
Drain the swamp.
Välkomna till USA-podden avsnitt 158. Det är onsdag, klockan är 13:30. Jag heter Nina Benner, Sara Stenholm Pihl som i vanliga fall sitter på den här stolen, är på semester och samlar kraft inför nästa vecka. För om en vecka vid den här tiden, då vet vi hur det har gått i mellanårsvalet. Gina Lindberg.
Precis, mycket spännande dagar som väntar och verklig valfeber i USA just nu.
Mm. Jag tänkte just fråga, är spännande rätt ord i de dagar vi är just nu i USA?
Du tänker på nyhetsläget just nu som ju är, ja, fel ord. Väldigt, väldigt dramatiska och fruktansvärt sorgliga nyhetsdagar har det varit de senaste dagarna. Med de här brevbomberna, med den antisemitiska dödliga attacken mot en synagoga i Pittsburgh och andra våldsbrott den senaste veckan som verkligen har präglat nyhetsrapporteringen från USA.
Mm. Och en av de som rapporterar därifrån är Kajsa Boglind, korrespondent. Du är med oss från Washington. Hur präglar det, skulle du säga?
Ja, men det är ju så att det mesta fokuset har satts på både händelseutvecklingen och också hanteringen av de här hatbrotten, som man ju får kalla det för. Både de här rörbomberna, attentatet mot synagogan, och sen så hade vi också en rasistiskt, vad det verkar, motiverad attack i Kentucky där flera afroamerikaner sköts ihjäl. Och det har ju, ska vi säga, stört det som annars skulle varit en valspurt där vi har sett att Donald Trump och republikanerna verkligen hade tagit sats för att spurta igenom och prata mycket om migration. Man har riktat in sig väldigt mycket på att måla ut demokraterna som en farlig mobb. Och sen så kommer alla de här dåden som ju inte verkar ha demokratiska förtecken. Så jag tror det är många som har fått positionera om sig i de här sista dagarna.
Mm. Och med oss också är Martin Jelin, New York-korrespondent för Dagens Nyheter, som också skrivit flera böcker om amerikansk politik. Vi lyckades fånga dig när du var i Stockholm på några dagar. Välkommen.
Tack så mycket.
Du åker tillbaka till USA i kväll redan.
Precis.
Är du angelägen om att komma tillbaka?
Det finns ju mycket att rapportera om, minst sagt, just nu. Så att, det kommer bli en intensiv fortsättning på veckan.
Mm. Vad tror du om stämningsläget i New York när du kommer dit?
Ja, det är väl, New York är ju ganska speciellt, precis som Washington, att man inte alltid märker riktigt vad som händer i resten av landet när det gäller den politiska utvecklingen där. Så man får väl, om man vill förstå mellanårsvalet, får man väl lämna New York så fort man bara kan.
Yes. Om vi bara ska rekapitulera lite. Ni var inne på vad som hänt senaste veckan. Men Gina, förra veckan vid den här tiden, då var podden i Uppsala på scen, och medan ni stod där så kom nyhetsflasharna slag i slag om att det kom nya försändelser med misstänkta rörbomber till framför allt demokratiska politiker och en del andra personer också. Sen dess, vad har hänt med den historien?
Ja, de lyckades ju gripa en man, en 56-årig man i södra Florida, som är misstänkt för att ha skickat de här brevbomberna. Och han har skickat dem till ett antal personer, det är väl 14-15 paket som har hittats nu. Inget av dem har detonerat, som tur är. Men de hade kunnat göra det, och enligt polisen, FBI, så har det varit liksom riktiga, potentiellt explosiva bomber. Och det som adressaterna, mottagarna, har gemensamt är att de har varit öppet kritiska mot Donald Trump, och att Donald Trump har hånat och kritiserat dem. Det handlar om Obama, det handlar om Clintons, det handlar om Joe Biden, andra demokratiska toppolitiker, men också Robert De Niro och George Soros, den ungersk-amerikanska finansmannen.
Och sen så i lördags då, som ni var inne på, så skedde ju denna massskjutning i synagogan Tree of Life i Pittsburgh i Pennsylvania, där 11 personer sköts till döds, flera skadades, några av dem var poliser, och de första begravningarna där hölls igår. Och det finns mycket att säga. Vi kommer säga mycket om presidentens reaktioner, om tonläget. Men först måste jag ändå fråga, det här var ett tydligt antisemitiskt dåd. Hur oväntat var det att amerikanska judar blev en måltavla, Martin Jelin?
Jag tror att dådet var nog otroligt chockerande för alla. Men statistiken på antisemitiska hatbrott har ju antalet brott har ju ökat ganska kraftigt de senaste åren. Jag tror att det var 59% ökning förra året. Och vi har sett de som kartlägger på sociala medier till exempel antisemitiska liksom attacker och hate speech. Det har ökat där också väldigt kraftigt. Det kom ju en rapport samma morgon som den här attacken ägde rum, kom det en rapport om hur Instagram, som har varit relativt befriat från den här typen av liksom trolleri och politiska drev, har också blivit liksom helt besudlat av antisemitiska konspirationsteorier. Och så att det kändes lite som en tickande klocka, att när som helst så skulle någonting sånt här kunna hända.
Dina?
Ja, men precis, det statistiken har visat på det här, och sen har det ju blivit en diskussion dels om den ökande antisemitismen, också det här att det har varit flera religiösa grupper som har utsatts på senare år. Det har varit det här som är det värsta, mest dödliga antisemitiska attacken i USA någonsin. Och sen såg vi också, förra året var det väl den här attacken mot en kyrka i Texas. Vi har tidigare sett en attack mot en afroamerikansk kyrka i South Carolina. Så att det har ju också blivit en debatt om hur säker är man när man går till sabbat eller gudstjänst. Och naturligtvis, som väntat, en debatt om vapenlagstiftningen. Men den har lite grann kommit i skymundan den här gången för diskussionen om det uppskruvade tonläget i USA just nu och huruvida det har påverkat.
Mm. Apropå detta med vapendiskussionen, för det var ju en av de första frågorna som kom och som president Trump svarade på efter den här attacken i lördags.
If they had protection inside, the results would have been far better. This is a dispute that will always exist, I suspect, but if they had some kind of a protection inside the temple, maybe it could have been a very much different situation.
This evil anti-Semitic attack is an assault on all of us. It's an assault on humanity. It will require all of us working together to extract the hateful poison of anti-Semitism from our world.
Ni känner igen rösten, Donald Trump först som kommenterade vapenfrågan, där han sa att beväpnade vakter i synagogan kunde kanske ha löst det här, så att det blev ett annat slut på det som hände. Sen från ett kampanjmöte han höll i lördagskväll där han manade till samling. Något dygn senare, måndags, på Twitter så var det inte lika mycket samling. Då beskyllde han medierna, fake news som han sa, för att skapa den stora ilskan i USA. Och Vita husets pressekreterare Sarah Huckabee Sanders sa så här samma eftermiddag.
No, the president's not placing blame. The president's not responsible for these acts. Again, the very first action that the president did was condemn these heinous acts. The very first thing that the media did was condemn the president and go after and try to place blame, not just on the president, but everybody that works in this administration. The major news network's first public statement was to blame the president and myself included. I mean, that is outrageous that anybody other than the individual who carried out the crime would hold that responsibility. Steve.
Vita husets talesperson där. Kajsa, hur är tonläget nu ytterligare ett par dagar senare?
Men det som har hänt sen dess var ju att presidenten igår reste till Pittsburgh och skulle visa respekt för de som dog i synagogan och möta judiska företrädare där. Jag ska säga också att han fick väldigt mycket kritik för det här första uttalandet om att det hade blivit en annan utgång om synagogan hade haft vakter. Men igår så reste han i samlad tropp med sin fru och barnen, eller Ivanka och Jared Kushner som ju är judar. Steve Mnuchin, finansministern, var med också. Och man åkte till Pittsburgh för att besöka den här platsen där så många människor dödades i lördags. Det var egentligen en ganska fin scen. Donald Trump och Melania hade med sig små vita stenar från Vita huset som de la vid den här minnesplatsen, och de hade med sig vita rosor. Det var bara det att några kvarter bort så hade tusentals människor samlats för att protestera mot Donald Trumps besök. Och det gjorde man både för att man tyckte att det här störde sorgarbetet, begravningar, pågick igår också. Och sen också för att man inte tycker att Donald Trump tillräckligt mycket har tagit avstånd från högerextremism. Så det var en väldigt speciell eftermiddag i Pittsburgh igår.
Jag tycker reaktionerna också från Vita huset och från Trump, det är som tre lager av Trump på något sätt. Att först har vi den presidentlika, statsmannamässiga som förväntas av en president. Att man går ut och fördömer våldet. Och det gjorde han ju i väldigt kraftfulla ordalag här. Och kallar det för inte bara ett antisemitiskt angrepp utan ett angrepp på mänskligheten. Så det är det första lagret på något sätt. Sen kommer nästa lager som är den konservativa politiken som går ut och säger som de som försvarar vapenrätten brukar säga efter den här typen av dåd. Hade det bara varit beväpnade vakter så hade inte det här hänt. Det är liksom klassisk retorik efter ett sånt här angrepp. Och sen kommer kampanj Trump som är det tredje lagret. Den som attackerar medierna och inte kan låta bli att göra det samtidigt som en sån här förfärlig händelse har utspelat sig nyligen.
Martin, har du några tankar?
Det är en väldigt bra analys av Gina. Jag menar, när det gäller att beskylla Trump för att själv ha bidragit till det här så är det en... Det frågasätts ju alltid liksom hur långt ska man vänta efter en sån här tragedi innan det är tillåtet att börja diskutera såna saker. Och det var väl det som Sarah Huckabee Sanders så försökte kritisera medierna för, att ändå påpeka att Trump har ju själv kritiserats för antisemitiska uttalanden och är den enda presidentkandidaten som har fått en reklamfilm fördömd av Anti-Defamation League som kartlägger antisemitism i USA. Precis innan valet, och kanske ni kommer ihåg, så kom det en reklamfilm där de utmålade Hillary Clinton som en del av en liksom judisk konspiration av finanseliten. Så det kändes ju relevant att ta upp de sakerna efter den här tragedin, samtidigt som det alltid blir en kontrovers om just politisering av sådana här händelser.
Och det är ju, alltså det har ju varit överlag en väldigt våldsam och oroande vecka, och det är som sagt bara 6 dagar kvar till mellanvårsvalet. Går det att spekulera någonting om det här kan ha någon påverkan på själva valet?
Det tar ju fokus från andra frågor, på så sätt kan det påverka. För det som Trump och många ledande republikaner skulle vilja sätta strålkastarljuset på just nu, det är frågan om migration. Som Trump gång på gång återkommer till i sina tal. Han har ju också kommit med vissa förslag på det området de senaste dagarna. Och det som demokraterna skulle vilja prata om, det är sjukvård och sjukförsäkringar. Och båda de ämnena hamnar ju verkligen i skuggan av den här enorma dramatiken och tragedin.
Ska vi haka på där? För som du sa, det har kommit ett förslag som just handlar om migrationsfrågor.
Now how ridiculous, we're the only country in the world where a person comes in, has a baby, and the baby is essentially a citizen of the United States for 85 years with all of those benefits. It's ridiculous. It's ridiculous. And it has to end.
Have you talked about that with counsel?
Yeah, I have.
So where in the process?
It's in the process. It'll happen. With an executive order. That's what you're talking about, right?
Yeah,
that's
exactly
a very interesting
question.
I didn't think anybody but knew that but me. I thought I was the only one.
Mm-hmm. Det här handlar om medborgarskapet, Tina.
Det här handlar om att Trump vill ändra i rätten till medborgarskap för barn som föds i USA. För att föds man i USA så har man ju rätt att bli amerikansk medborgare. Och det vill han ändra trots att det är grundlagsskyddat enligt konstitutionen. Men han hävdar att det kan man ändra med en presidentorder.
Mm. Något som ifrågasätts av andra republikaner.
Well, you obviously cannot do that. You cannot end birthright citizenship with an executive order. We didn't like it when Obama tried changing immigration laws via executive action. And obviously, as conservatives, we believe in the Constitution. You know, as a conservative, I'm a believer in following the plain text of the Constitution. And I think in this case, the 14th Amendment's pretty clear. Mm-hmm. And that would involve a very, very lengthy constitutional process. Mm-hmm. But where we obviously totally agree with the president is getting at the root issue here, which is unchecked illegal immigration.
Det var Paul Ryan som är talman i representanthuset alltså, som höll med Trump om att migrationen i hans ögon är ett problem, men att det går inte att ändra grundlaget, det går inte att ändra konstitutionen på det här sättet. Trump sa tidigare att det här är en rätt löjlig sak, detta att man föds på amerikansk mark och därmed automatiskt får medborgarskap. Någon som vet bakgrunden till det för övrigt?
Jag menar, det är ju en ideologiskt skiljer sig USA från de flesta europeiska länder i synen på vem som blir en medborgare. Just, det är en, de flesta i USA anser att det är en ganska vacker idé att alla som föds där blir amerikaner. Så det folkliga stödet för att upphäva den lagen är ju inte särskilt starkt. Och man har ju sett hur ganska många republikaner som är oroliga för sina val nu i mellanårsvalet har tagit avstånd från det här. Just för att till exempel Ted Cruz som står ganska långt på högerkanten, men han ska bli omvald, hoppas han då, i senatvalet i Texas, där det är väldigt hög andel latinamerikaner som stödjer den här lagen. Och därmed så tror jag att det visar att liksom Trumps utspel, som är nog ett försök att hjälpa republikanerna i mellanårsvalet, kan nog slå tillbaks på lokal nivå här och var.
Mm. Nu har vi inte Anders Ask här idag, som annars är vår, liksom, vår historiska uppslagsbok. Så jag googlade lite grann. Bakgrunden, om man går tillbaks, det kanske du vet, Martin, det handlar om när slaveriet avskaffades. Att de afroamerikanska personerna som var slavar skulle bli medborgare i staten. Sen fanns det en ung kinesisk man som är den enda som varit uppe i högsta domstolen vad gäller det här, som heter Wong Kim Ark. Han föddes av kinesiska föräldrar i USA. De var inte medborgare. Han åkte ut till Kina och tillbaka till USA och fick inte komma in. Då blev det ett rättsfall. Det var 120 år sedan och det är sista gången, enda gången och senaste gången som det har prövats i högsta domstolen.
Och skulle det bli så att Trump försöker ändra det här med ett presidentdekret, så kommer det bli liksom juridisk bonanza av det här. Det kommer överklagas på alla möjliga sätt och ifrågasättas. Och det är redan nu en juridisk debatt förstås som har utbrutit kring detta med för och emot, och Vita husets jurister och justitiedepartementet involverade och sådär. Så att det här kan bli en riktig långkörare. Men tajmingen är ju intressant, att det här utspelet kommer några dagar före mellanårsvalet.
Mm. Kajsa, en juridisk bonanza, är det något du skulle se fram emot?
Ja, med lite blandade känslor. Jag tror också att det sägs att Trump hade planerat att hålla ett större tal om migrationen som igår. Men så hände Pittsburgh, det blev ingen bra timing, han åkte dit istället. Men jag kan bara föreställa mig att det här var någonting som i så fall kanske skulle ha presenterats i det här talet, och att det är en väldigt mycket en signalgrej. Vi är partiet som står för väldigt strikt invandringspolitik. Det är mycket möjligt att Trump är medveten om att det här är rätt så krångligt att få till en lagändring via presidentdekretet, men det skickar ändå en tydlig signal om vad han och republikanerna vill i migrationsfrågan.
Och hur har demokraterna svarat?
Det har kommit väldigt mycket kritik och kanske framförallt då mot formen, att det här då skulle vara någonting som går att ändra av presidenten själv.
Mm. Och apropå detta med signalpolitik, en annan sak som diskuteras väldigt mycket i amerikanska medier just nu är ju den så kallade karavanen.
Precis, med människor från Centralamerika som rör sig uppåt, som flyr undan gängvåld bland annat i Centralamerika och tar sig mot Mexiko och upp mot amerikanska gränsen. Och det har ju blivit en fråga som Trump försöker sätta fokus på mer och mer, men inte riktigt har lyckats med tanke på hur nyhetsläget är i USA just nu. Men nu agerar han bland annat genom att skicka dit en väldig massa militärer för att förstärka den amerikanska gränsen söderut.
Hur viktig är den här frågan, skulle du säga, Martin?
Den är nog, jag tror att Trump ser det som en räddning för republikanerna i kongressvalet att bygga upp liksom en bild av en hotfull karavan som väller in mot gränsen. Men och det, jag menar, det har ju varit hans mest konsekventa budskap egentligen sedan han lanserade sin presidentkampanj för drygt 3 år sedan, att stoppa invandringen, stoppa den här, det som även Paul Ryan då kallade unchecked illegal immigration, okontrollerad liksom, olaglig invandring.
Mm. Jag trodde annars ekonomi skulle vara någonting som republikanerna lyfte mycket i valrörelsen. Det är inte riktigt så nu framåt slutet, eller?
Nej, men jag tänkte bara skjuta in det att jag var och lyssnade på det här statistikinstitutet Pew som hade presenterade statistik inför mellanårsvalet, och då kunde man se att demokrater och republikaner får ungefär samma poäng när folk ska bedöma hur bra de är på att sköta ekonomin. Och det verkar republikanerna ha tagit till sig. Man trodde nog att det där skulle vara ett starkare kort. Det är ju ändå många amerikaner som har fått mer pengar i plånboken efter skattereformen, och många företag som förmodligen har fått det enklare därför att man har gjort så mycket avregleringar. Men det där har inte riktigt kickat in. Det är inte så att republikanerna i de breda lagren uppfattas som så kanonbra på ekonomi, och därför så, och det har inte heller riktigt fått fäste när man försökte kampanja på det. Så därför så gjorde man den här svängen för några veckor sedan när man började prata mer om migration och andra frågor istället för ekonomin.
Samtidigt är det en lite riskabel taktik som du var inne på, Martin, det här med att Trump fokuserar så väldigt mycket på migrationsfrågan, för att det går hem som ett sätt att entusiasmera eller engagera kärn-Trump-väljarna. Men det går ju inte givet hem i de läger som anses vara mer purple, alltså inte tydligt republikanska eller demokratiska, utan lite mer bland mittenväljare. Så att där kan det ju, det är ett rätt högt spel att satsa så mycket på en så kontroversiell fråga några dagar före mellanårsvalet.
Apropå kampanjande, jag fick en lyssnarfråga som jag tänkte skulle lyfta från Gustav Gnospelius, som skriver deltagare om för en bra podd som man ofta lyssnar på, och undrar apropå detta med att Trump nu åker och har kampanjmöten. Jag tror att han från och med idag och fram till valet har 11 stycken, och det är 6 dagar. Gustav undrar, när man hör klippen från de här mötena så är det alltid en massa jubel. Jag skulle tro att en så kontroversiell president som han skulle ha en del burop också på sina möten. Så hur kommer det sig att folk är så positiva där, undrar Gustav? Har deltagarna blivit utvalda till exempel? Kajsa, vad säger du? Du har varit på några alldeles nyligen.
Ja, nej, men det är absolut så att de som är på Trump-mötena är väldigt tydliga anhängare. Och det var ju till och med en liten skandal för några veckor sedan när det hade, jag vet inte exakt hur de kontrollerar detta vid dörren, för det är väldigt tydligt så att de som är där är Trump-anhängare. Och det som hände för några veckor sedan var att det stod en kille i publiken precis bakom Donald Trump, som ju alltså fanns med då på alla filmsnuttar från det här mötet, och han stod och gjorde sig löjlig över Trump under talet och härmade honom lite och mimade olika saker, och han, om jag inte minns fel, så fördes han bort från kampanjmötet, så där får man liksom inte bete sig, utan de som är där, det är fansen. Sen är det ju ofta stora protester utanför, men på det senaste rallyt som jag var i utanför Phoenix, där var det inte några demonstrationer utanför heller. Och det kan jag inte tänka mig var för att det inte fanns några som ville protestera, utan det här är väldigt välregisserade tillställningar. Och man hade nog inte helt enkelt tillåtit det.
Sen det här med liksom backdropen när en politiker håller tal, vilka som står i bakgrunden, det är ju alltid väldigt känsligt. Och någonting som många, jag menar, det regisseras väldigt tydligt oavsett om det är demokrater eller republikaner, ska vi säga. Det är noga med hur man sätter ihop den här liksom kulissen av människor som ska stå i bakgrunden och vad de ska representera, och att de ska se tillräckligt entusiastiska ut och inte sitta och somna och sådär.
Har du några särskilda minnen från Trump-rallyn, Martin? Jag antar att du varit på några stycken.
Nej, men jag tror nog att Trump själv ser väl kanske publikskaran som samlas där som en representativ samling för det amerikanska folket. Men precis som Kajsa och Gina påpekade, så är det ju en utvald skara som kommer till hans kampanjmöten. Det är ju de som är mest hängivna Trump-anhängare. Så att, visst, det är ju ofta protester. Det har ju varit ofta sett ganska hårda tag mot protester också. Han är själv ibland uppmuntrat till att misshandla de som demonstrerar och protesterar mot hans tal. Så det kan ju också avskräcka folk i viss mån, men det har varit en ganska effektiv. De är ofta ganska effektiva på att hålla borta folk som inte tycks vara där för att stödja presidenten.
Har demokraterna någonting att sätta emot vad det gäller att entusiasmera möjliga väljare så här?
Mm. Ja, de har satt in Obama nu på slutet som kampanjar in i det sista. Och det är intressant att se var de kampanjar, var Trumps kampanjmöten är. Han ska vara i Florida ikväll, eller hur Kajsa?
Ja,
Florida, och sen är det Missouri, det är Indiana, det är Florida igen om några dagar. Missouri ytterligare en gång och Indiana. Det är verkligen där senatens kamp utspelas. Så att det verkar, om man tittar på Trumps schema så ser man ganska tydligt vad är republikanska ledningens taktik nu de sista dagarna. Jo, men det är att satsa på att inte bara behålla makten i senaten utan kanske till och med vinna lite ytterligare kraft i senaten. Medan representanthuset, om man bara tittar på hans reseschema, så verkar det inte som att det är den stora satsningen just nu.
Och välregisserade möten också, sa du Kajsa. Jag vet att du har kollat lite grann på... Det är också musiksatt, eller hur?
Ja, men det är det. Och man märker det när man går på några såna här möten på rad, att det är liksom samma låtar som återkommer i samma ordning. Och som vi konstaterar, så många kampanjmöten som han håller, så hade man kunnat tänka sig att man skulle vilja ha lite variation. Men det är liksom vissa låtar som spelas precis innan han ska komma in på scen. Då är det alltid Guns N' Roses. När han har pratat klart, då tonar de alltid upp den här Rolling Stones-låten You Can't Always Get What You Want. Och jag bara började fundera lite över hur de här artisterna känner inför att bli en sån tydlig del av ljudbilden kring Trump inför alla de här tusentals människorna. Och då kan man ju se att nästan alla artister på den här spellistan har bett Trump ta bort dem från den. Rolling Stones har som har också konstigt nog då väldigt många låtar med på den här spellistan. De har försökt på olika vis att pressa Trump att ta bort dem. R.E.M., Adele, Twisted Sisters. Som ni hör så är det liksom såna här riktiga gamla 80-tals, 90-tals låtar alltihopa. Men det har inte gått. Jag tror bara att det är Aerosmith som har lyckats få bort sig själva av någon anledning som jag inte riktigt vet varför. Men det lustiga är också att det där har lett till någon form av politiskt uppvaknande hos flera av de här musikerna. Rolling Stones har gjort sin första politiska låt någonsin, vad jag vet, mot Trump. Axl Rose, som inte är någon speciellt PK-person i andra sammanhang, har också engagerat sig mot Donald Trump. Så att det här har liksom lett till ett väldigt engagemang, men det måste också vara ganska retligt för de här artisterna att få sin musik spelad hela tiden och förknippas med en politiker som de då uppenbarligen inte vill associeras med.
Yes. Frågan ska vi säga som Gustav skickade han till USA-podden @sverigesradio.se. Om någon annan har en fråga, eller gå in på vårt Instagram-konto. Där kan man fråga Anders Ask också under Ask Ask. Hörrni, vi har de senaste veckorna tittat lite extra på olika delstater som är spännande inför valet. Martin, har du någon delstat med dig idag?
Ja, jag tänkte prata lite om Maryland, som är oftast en delstat som journalister ignorerar för att den är aldrig en swing state. Och
ligger för nära Washington.
Ja, precis. Så anses vara ganska politiskt ointressant.
Söt huvudstad.
Ja,
precis.
Verkligen, mycket som är vackert i Maryland. Det är också en av de mest liberala delstaterna i USA, vilket är också en anledning till att den inte är så politiskt intressant för det mesta. 61% röstade på Hillary Clinton. i det senaste presidentvalet.
Men
det som är intressant i Maryland är att de har ett guvernörsval som pågår där. Den sittande guvernören heter Larry Hogan och är republikan. Och han presenterar sig liksom som den sista bussiga, schyssta republikanen i USA. Och han har lyckats öka sitt väljarstöd bland svarta väljare väldigt kraftigt. Och har gjort en rad reklamfilmer där det är svarta invånare i Maryland som pratar om att liksom, ja, i vanliga fall skulle aldrig rösta på en republikan, men här, det här är en schysst kille. Liksom. Så att det är intressant. Jag har själv rest runt en hel del i USA de senaste veckorna, och man får ju lätt en bild av att det är liksom ett otroligt polariserat land, och det stämmer på många sätt. Men på lokal nivå så finns det fortfarande enstaka politiker som överbygger liksom partigränser, och som republikaner som står emot Trump, vilket man inte ser så mycket i kongressen idag. Larry Hogan har till exempel tagit avstånd från det här utspelet som kom nu om birthright citizenship. Han har tagit avstånd från Trumps familje, att de splittrar familjer vid gränsen. Så det är en väldigt sällsynt, kanske utrotningshotad typ av republikan som ställer sig på tvären mot Donald Trump, som gör att Maryland ändå finns en anledning att åka dit som journalist idag.
Förutom att det är en söt delstatshuvudstad. Kajsa?
Ja, jag tänkte prata lite om Kentucky, som väl hade ungefär motsatta siffror i presidentvalet jämfört med Maryland. Där vann Trump mer än 60%, om jag minns rätt, av väljarna. Men jag skulle vilja fokusera lite på ett kongressdistrikt i sjätte, där det finns en demokratisk förstagångskandidat som heter Amy McGrath, som står mot den sittande republikanen Andy Barr. Och jag hörde talas om McGrath redan förra hösten, därför att vi har några bekantas grannar som höll på och hade massa home parties för demokratiska kandidater, och de blev så otroligt imponerade av henne och kunde liksom inte sluta prata om henne. Hon gjorde också en kampanjvideo som fick mycket uppmärksamhet. Hon är en av alla de här kvinnliga demokratiska förstagångskandidaterna med militärt förflutet. Det har varit lite grann en trend i år. Elaine Luria i Virginia är en annan. McGrath är en före detta stridspilot. Hon var den första kvinnan som fick bli inom marinen. Och då, för ett år sedan, så var hon liksom ett kul fenomen, men ändå helt utdömd, därför att det här är ett sånt otroligt republikanskt kongressdistrikt och hennes motståndare har suttit väldigt länge och verkar populär. Men hon har lyckats samla otroligt mycket pengar, och hon har ju också en sån här profil som attraherar mittenväljare, och nu är det superjämnt mellan dem, och det här distriktet anses vara ett av de mest spännande att hålla ögonen på inför mellanårsvalet, så att det kan man kika lite extra för hur det går för henne.
Så många distrikt, så många delstater, så kort om tid tills det är val. Gina, du får inte prata delstater. Jag vill ställa en annan fråga. Jag tänkte vi skulle spekulera lite.
Ja.
Det älskar du. Särskilt så här nära in på valet. Nej, men jag tänker så här. Det finns ju tre möjliga valutgångar om vi ser på den breda bilden. Mm. Majoritet för båda partierna i... Majoritet för ett av partierna i båda kamrarna, eller ett läge där senaten och representanthuset har olika majoriteter. Vilken av de tre utgångarna kommer ge oss mest att prata om i podden efter den 7 november?
Alla tre kommer ge oss oändliga möjligheter att prata. Därför att om man tar scenario ett, alltså om det är status quo, republikanerna har fortfarande makten i båda kamrarna eller till och med stärker den, då kommer Trump ha alla möjligheter att fortsätta driva igenom sin politik. Då är det fortsatt guldläge för en republikansk president, och då finns det oändligt mycket som kan hända med amerikansk politik de kommande åren när han ska driva igenom sin agenda. Det andra är också intressant, om det blir split i kongressen så att representanthuset går till demokraterna, senaten går till republikanerna, som det ser ut som nu i opinionsmätningarna. Det är också superintressant, därför att då kommer demokraterna funka som en bromskloss. Trumps politiska svängrum kommer minska, men han är inte helt bakbunden.
Och det som också kan hända är att Rysslands utredningen får ny skjuts när demokraterna kliver in i en massa olika utskott och kan driva på i den frågan. Och tredje, om det skulle vara så att demokraterna tar över helt och hållet i båda kamrarna i kongressen, så blir det naturligtvis ett otroligt polariserat läge i Washington. Så ser det inte ut att bli om man tittar på opinionsmätningarna nu, eller hur, Martin?
Nej, precis. Det känns samtidigt så otroligt svårt att förutse någonting när det gäller valet på tisdag. För att det är så otroligt många jämna val. Jag tror att det är därför, delvis därför som Trump reser runt nu till alla de här senatsvalen. För det är många senatsval där det är 2-3% kanske som skiljer i opinionsmätningarna. Så att det räcker med att liksom ett parti har överskattats eller underskattats lite för att det ska bli ett helt annat resultat än vad vi förväntar oss. Så det känns man vill alltid vara försiktig med prognoser, men det känns extra mycket så i just det här valet.
Och alla som var inblandade i presidentvalet för 2 år sedan är väl lite extra försiktiga vad gäller prognoser. Har de blivit bättre sen dess? Mer pålitliga?
Jag tror väl att just opinionsmätningarna fick kanske lite oförtjänt dåligt rykte efter presidentvalet. De var inte så fel som det blev gällande. Det var väl en allmän uppfattning att många trodde att Hillary Clinton skulle vinna, men snittet i opinionsmätningarna var ungefär att hon skulle vinna med 3%, och hon vann the popular vote, liksom folkets totala röst, med drygt 2%, tror jag. Men det var ju fel på i vissa delstater ganska kraftigt. Och jag tror att det är i viss mån är ett liksom institutionellt problem över hela världen, där vissa väljare inte litar på opinionsmätningsinstitut, och där det finns liksom institutionell brist på tillit som gör att det är svårare för instituten idag att få rätt. Men de är fortfarande ändå ganska, om man kollar på de särskilda val som har varit de senaste 2 åren, så har de ändå träffat rätt ganska mycket. Så att man ska inte bortse från opinionsmätningarna, tror jag.
Nej.
Jag kan bara flika in att när jag har pratat med folk som analyserar latinoväljarna, så är det flera som har påpekat på sistone att det där är en grupp som ofta kanske inte har röstat tidigare. De har kanske fyllt 18, eller de kanske för första gången bestämmer sig för att rösta för att de är engagerade mot Donald Trump. Det är absolut inte alla latinoväljare, ganska många är republikaner också. Men att det finns liksom ett nytt incitament, och därför blir den gruppen, som är väldigt stor, rätt svår att mäta. För man inte har varit med och röstat tidigare, kanske inte finns med i de här rullorna, så är det en mer svårbedömd grupp inför valet. Vi får se om den innebär några överraskningar.
Vi vet om en vecka, och innan dess kommer vi göra flera poddar. Gina, ni kommer åka till USA.
Precis, och det blir extra poddar förstås nästa vecka under valveckan, både måndag, tisdag och onsdag.
Yes. Men innan dess, vad har ni inte kunnat släppa den här veckan? Kajsa i Washington.
Först ska jag bara flika in en sak som jag glömde säga där på musiken. Vi fick ju ett ganska dramatiskt besked igår från Kanye West, som ju är egentligen en av väldigt få musiker som har stöttat Donald Trump. Nu så konstaterar han att han lämnar allting som har med politik att göra, för att han känner sig utnyttjad. Så det var ju en lite överraskande nyhet så här precis innan valet. Men annars hade jag tänkt säga att jag inte kan släppa Parkland, den lilla staden norr om Miami som drabbades av en väldigt hemsk skolskjutning i februari. Jag reste tillbaka dit förra veckan, och det var både fint och sorgligt att se hur livet har fortsatt där. Jag pratade bland annat med elever som gick på skolan då, och de har ju lagt väldigt mycket av sitt sorgarbete på att jobba politiskt nu inför valet för att få folk att rösta fram hårdare vapenlagar, är väl egentligen det som de har satsat mest på. Men något som också fastnade hos mig var hur människor beskrev föräldrarna som förlorade sina barn i den där massskjutningen. Flera av dem har engagerat sig väldigt starkt politiskt efter dådet. i väldigt olika riktningar. Flera har, och kanske de mest kända, har engagerat sig väldigt starkt mot vapenlobbyn NRA och för striktare vapenlagstiftning. Medan andra har engagerat sig för mer vapen på skolor. Så det har gått i väldigt olika riktningar. Men det som jag fick beskrivet för mig var att det ändå finns en sån otroligt stark sammanhållning och respekt dem emellan, att de här föräldrarna ses väldigt mycket fast de står på så olika sidor politiskt. Och det var fint och också lite ovanligt att höra om, så det kan inte jag släppa.
Martin?
Jag var ute och reste de senaste veckorna precis när jag kom hit för DNs räkning och besökte gränsen och träffade en del av de här familjerna som precis har kommit över gränsen från Centralamerika. Och det är svårt ändå att likställa bilden som man får i många medier i USA. Där det är lätt, många medier som liksom slukas upp av Donald Trumps berättelse om det här som en hotfull svärm. AP till exempel, nyhetsbyrån, skrev i en rubrik som blev kritiserad om karavanen som en armé av migranter. Det är lite svårt att när man väl träffar de här familjerna, om man träffar familjer som precis har simmat över Rio Grande för att komma till USA, så känns det svårt att höra den typen av retorik kring de här människorna. Så det var många oförglömliga möten där som är svåra att släppa.
Gina.
Jag är inne på det politiska spelet och det ständiga kampanjandet som pågår i USA, oavsett om det är liksom en vecka före valet eller inte. Det är alltid valkampanj. Och nu blir det ju superspännande nästa vecka och rafflande på tisdag, men oavsett hur det går så vet vi vad som kommer hända på onsdag morgon. Då börjar spekulationerna om 2020 och nästa president. Då tar det fart liksom med full kraft. Och då har jag svårt att släppa en intervju med Hillary Clinton som gjordes i helgen av Recode. Kara Swisher heter intervjuaren. Och nu pågår en enorm analys av olika politiska bedömare av hur Hillary Clinton svarade på frågan om hon kommer ställa upp 2020 eller inte. Lägg märke till nu tonfall och pauseringar och gör er egen politiska bedömning.
Talk about 2020 in a minute. Do you want to run again?
No.
Wait.
No.
That was a pause.
Well, I'd like to be president.
Okay.
Det här lilla mikropausen innan hon sa nej har gett upphov till spaltmeter av spekulationer. Kommer hon ställa upp igen 2020?
Och jag tror nästan man måste vara så här riktigt USA-politik nörd för att ens höra pausen, men det är uppenbarligen många som har gjort. Själv kan jag inte släppa en present som jag fick när jag var i Washington häromveckan. Det var ett gosedjur. Men just det här djuret hittade jag lite överallt, som kuddar och som julprydnader och som t-shirt-motiv. Och då tänker ni kanske, eftersom det här var Washington, att det var en panda. Det har vi pratat om förut i podden, men så det var det inte. Så jag kan helt enkelt inte släppa att de omåttligt populära pandorna i Washington har fått konkurrens av sengångare. Och jag vet inte riktigt varför.
Känns det kanske symboliskt?
Ja, jag tänker att kanske så har pandornas politiska bagage blivit lite för tungt med tanke på relationen till Kina. Eller så är det Walt Disney eller någonting. Men den är i alla fall söt, min mjukis sengångare. Och i dessa tider så är det också skönt med lite tröst. Nästa vecka har ni USA-podden redan på måndag från USA. Då med Sara Stenholm Pil på plats, och så tisdag och så onsdag. Och på onsdag vet vi hur det gick i valet. Jag heter Nina Benner, producent idag var Åkesa Secker och tekniker Bradde Chauvet. Tack för att ni lyssnade.